Podplay.
Radioteatern ger podden Off Limits. I rollerna kåkfararen Jonas Nilsson, den besökande moden Hans Wiklund. Spelet kan börja.
Nu ska vi hälsa på vår lille Jonas. Han sitter ju på säter. Han är så duktig. Han har suttit i 20 år. Han var ju bara ett litet barn. Tyst! Han var ju bara ett litet barn när vi satt in och när kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Det var en härlig dag när vi satt in lille Jonas på säter på slutna paviljongen.
Ja, titta vad gullig han är! Och vilka tjocka kinden har. Jag ska nypa honom lite grann där.
Ja, vi har bytt psykofarmaka runt Hans Wiklund. Vi ska i den här veckans avsnitt av Off Limits, välkommen förresten, ska vi ta upp Hans Wiklunds ostbågsmissbruk, Woody Allens sommarstuga på Jeffrey Epsteins Söderhavsö.
Ja, komprometterande uppgifter om Woody Allen igen.
Exakt. Toppjuristen får sina fiskar varma och dessutom fortsätter vi grisa runt i Bushgate. Den svenska partiledaren som...
Jaha, hon, jag trodde det var något annat.
Read my lips, no more Bush, som Barbara Bush sa när George W. Bush avgick som amerikansk president faktiskt. Vi ska dessutom kolla in varför Sveriges Television klipper bort sina egna inslag innan det läggs ut på SVT Play. Vi ska ta upp Oscar Wildes öden och äventyr, därför vi ska ju bli mer aktuella, eller hur Lindskov?
Och nya namn.
Lindskov, producent Lindskov. Blanda inte in honom, Jonas. Nej, ja. I det här. Det blir bara besvärligt.
Vi ska bli tokaktuella. Vi har också en hyllning till Marvelous Marv Hagler, världens bästa boxare, kilo för kilo. Vad var han sa, Marv Hagler, någon gång? Skillnaden mellan boxning och en riktigt bra gatufight hemma i New Jersey, det är att i en boxningsring finns det en domare som förhindras att den ena parten slås ihjäl.
Ja, det är nog den avgörande skillnaden.
Exakt. Vi ska också ta upp, vad var det, trostjuvar på Lidingö.
Ja, en jäkla historia där. Och,
vi trodde ni kanske inte att man använde trosor i högre ståndskretsar, men vi ska ut till överklassen på Lidingö.
Så är det, och där vänder man inte på trosorna.
Nu åker vi där på podden Off Limits. Lyssna gärna på oss till vardags då vi ställer upp i public service-programmet Morgonrock i radiostationen Rockklassiker med lyssnarrekord per se.
Ja, ska vi börja med podden, Jonas?
Vilken podd?
Den här.
Alzheimers-podden.
Off Limit.
Jaha, var är jag? Stäng av! Var är DN?
Ska nu kör vi!
Nu kör vi!
Ja, nej, jag hör mig själv lite för lågt här. Det är som att jag är vadderad i bomull, att det är liksom...
Min hjärna är ju vadderad i bomull. Jag är för hög här. Nej, det handlar inte om min cannabisanvändning, utan jag är för hög i podden, Lindskov.
Blodtrycket är högt här.
Hörru, tar du betalt för att sitta och skruva på de där rattarna rakt upp och ner?
Ja, ni får inte.
Nej, någon måste ju ta pengarna, annars blir det bara liggande.
Ja. Hans berättade en intressant sak. När du fyllde år och jobbade på en stor, tjock, fet och inte så ödmjuk radiokanal som heter Trist Megapol. Berätta vad du fick i present.
Jag fick, jag tror att det var, jag kan inte räkna i kilo, men det var en enorm mängd med ostbågspåsar. Och de visste ju, de kände ju till att jag har en, hade en one bag a day habit på just cheese doodles, eller ostkrokar som man säger i vissa landsändar. Så att jag hade ett känt missbruk och det uppmuntrades då.
Vad hade du, ett one night stand med ostbågar? Vad säger du?
One bag a day habit.
Är det sant?
En påse om dagen.
Det är sånt som Torsten Flink har med, ja, jag kan inte säga läkemedels namn, för vi får sluta prata läkemedel.
Ja, för det blir ju otillbörligt gynnande också. Om du börjar droppa din receptlista här i podden, så blir det ju liksom,
ja,
det kan vi inte göra, för vi är inte direkt, det är inga betalda samarbeten mellan oss och Viagra.
Nej, jag tror inte att jag tror inte att Pfizer är intresserad av att få upp min medicinlista, för det är snarare ett dåligt tecken på att medicinen inte fungerar.
Jaha.
Jag går på Zoloft, jag går på Atarax. Jag tycker att det funkar. Förresten, vi fick bra namnförslag på Flashback, Hans.
På podden?
Asterix Obelix ska vi inte heta. Vi ska heta Atarax och Profilax. Så ska vi doppa sin tunna app för att aldrig komma upp. Du är ju druiden där. Vad heter druiden? Miraculix.
Exakt. Eller är du barden? Han som de klappar till och hänger upp i ett träd varenda gång. Vad heter han för någonting?
Alexander Bard.
Nej, inte han.
Jo.
Alltså barden som sjunger och spelar.
Han heter Bardur...
Trubadix heter han.
Trubadix heter han, ja, precis. Ja, välkommen till serietidningspodden. Vi har... Haft en fantastisk vecka. Hans, jag har med mig en kvällstidning in. Mm. Här är otroligt bra. Expressen då, eller GT, eller Kvällsposten. Kärt barn har många namn. Det är i alla fall, jag vet inte ens vad den heter längre sedan Thomas Mattsson la av som...
Det är i alla fall en papperstidning, det kan jag se här.
Ja, exakt. Jag älskar ju papperstidningar. Mm. Inte bara piff och en ding-ding-ding-värld som den här podden bygger på, utan riktiga papperstidningar. Experterna i pandemin. Mm. Då är krisen över. Det vänder i april.
Åh, äntligen. Ja, det var på tiden.
Visst. Längre in i tidningen. Tegnell, så drabbas vi av fjärde vågen. Nämen. Hur ska de ha det på redaktionen? Är det... slut i april, eller vänta, det kanske är vänder i april 2022.
Jaha.
Och du vet att virologerna och smittskyddsprofessorerna och smittskyddsläkare, mm, de har ju muterat sig. Nu är det någon Niklas Arnberg, professor i virologi. Har han någonsin uttalat sig överhuvudtaget? Han är ju värre än Twitterkommandoran Agnes Wold som byter åsikt, ungefär som Lindskov byter studio. Nu går han ut, Lindskov.
Hej då, Lindskov.
När kommer du tillbaka?
Ingen... Jag
hämtar
jag sen.
Ja, ingen brådsk. Ja, vi hämtas ju från den här podden. Det är, alltså, grejen är att det kommer ju några vakter då. Det är folk som de har lånat ut från Kriminalvårdsstyrelsen. Så de kommer in ganska köttiga killar också. Och så har de sån här fjäderbatong och ficklampa och grejer och kommer att hämta oss efter podden. Jag förstår inte varför det ska vara sånt pådrag.
Nej.
Det är inte så att vi har sönder någonting här. Ja, alltså.
Hellre avdrag än pådrag, för att citera Peter Wallenberg. Pengar är inte alls här i världen, men de är förbannat bra om man har dåliga nerver. Du sa att det var köttiga killar som jobbade för kriminalvården. Ja. Jo, tack. De som sköter snutknaset, transporterna fram och tillbaks. Mm. Var inte de som blev ifrån promenerade av en kille, en barfota kille med handfängsel, kunde promenera bort från dem. Han, ja, den här grekiska grekläkaren hette han i kvällstidningarna. Han fick dem aldrig tag på. Han satt för mord och skulle transporteras, ja, i någon slags skåpbil utan reggplåtar via KVV, Kriminalvårdsverket. Mm. Han gick därifrån.
Ja,
ingen avgick. Inget tjänsteman ansvar. Det är värre än att få ostkrokar när man fyller
år. Ja, men de är ju inte tjänstemän de här. De är ju vakter. Och dessutom så var det som så här att de var tvungen att ta en kisspaus. Och det där kan drabba vem som helst, särskilt i vuxen ålder. Och om man har några kilo extra som de här vakterna har. Så att han tog ju tillfället i akt och avvek bara. Han har inte återfunnits och ja, det där verkar lösa sig själv på något sätt.
Vem var det som skulle kissa? Var det vakterna?
Ja, vakterna.
Det var det. Det var de som skulle stanna och kissa. Ja, och
inte var det gärningspersonen. De får inte stanna och kissa. Han får kissa i buxenblöjan då.
Ja, eller kissa i munnen på dem. Det var väl Clark Olofssons grej rent sexuellt. Jaha. Var det inte det?
Ja, det vågar jag inte. Kommer ju en film om honom nu, så då kanske de...
Ja.
Om någon lyfter på det locket, det vet jag inte.
Finns många rykten om Clark Olofsson, och det mest obehagliga med ryktena runt Clark Olofsson är att de stämmer,
ja,
faktiskt. Du, krimigrejer, hörde om han den här, det var ett flerfamiljshus på anrika Lidingö, ja, på Torsvikssvängen, där en kvinna går ner för att, du som gillar krimi, vi ska ju ha krimipodden, vi har ju fullt utslag i våran fokusgrupp här, vi har ju fokusgrupp på Hinseberg och på
Säkerhetspolisen.
Ja, exakt, som gillar det här tydligen, ofattbart. Men jag säger som konstnären Peter Dahl, vem sa att kvalitet var populärt? Nej, men då var det en kille, en polsk hantverkare, ett flerfamiljshus på Lidingö, som blev påkommen ner i tvättstugan. En kvinna går ner för att tvätta familjens tvätt. Då står han där och stjäl trosorna från liksom torkskåpet på kvinnan som hade tvättat innan. Ja. Han blev tagen på bar gärning. Visserligen går han till attack då, som något gammalt polskt kavalleri vid Greifswald. Googla gärna det där hemma. Slaget vid Greifswald. Ja. Fullständigt
polackerna kom med häst och vagn och tyskarna med pansarvagn.
Det var ju inte polacker på den tiden. Det var ju katolska trupper, va? Men likförbannat en bländande svensk seger. Googla skiten där hemma. Slaget vid Greifswald.
Ja, okay.
Glöm inte det. Nej, men då kommer hon ner i tvättstugan och konfronterar honom. Vad gör du för någonting? Ja. Du står med en massa trosor. Han går till attack då, bla bla bla. Hon lyckas övermanna honom med hjälp av några glada grannar som dyker upp. Sen dras den här, inte tvättkorgen, men sen dras hela den här satans historien upp. Då gör de med husrannsakan hemma hos den här killen hemma i Farsta. Mm. Då har han exakt 257 olika sorters trosor i olika lådor hemma.
Wow.
Gissa om de var otvättade eller tvättade?
Ja, de var bägge det, va?
Ja, exakt.
Ja.
Han hävdar ju att när jag har samlat ihop dem, jag har köpt dem av tjejer på diskotek hemma i Polen, så hade de en konfrontation. Det här är också, måste vara kriminalhistoriskt ett unikum. De hade en konfrontation. Folk i huset där han jobbade då som hantverkare fick peka ut vilka underkläder, vilka trosor som tillhörde vem. Så han åkte dit som satan.
Ja, gjorde han det?
Ja, för och han sa också, men herregud, vad är problemet? Jag tar på mig de här ibland, jag blir upphetsad. Det är vanlig erotika.
Ja, han har ju en poäng där. Däremot så stölden kan han ju inte snacka sig bort ifrån om han har stulit annans egendom. Däremot så är det ju en jättebusiness på nätet med gubbar som köper använda trosor. Och det finns gott om kvinnor som gärna tillhandahåller använda trosor. Du kan ju ett enormt påslag, du köper en normal trosa, jag vet inte exakt vad de kostar, men säg att de kostar ett par lyxiga trosor, ett par 300 spänn. Sen så sätter du på dig dem där, kan avyttra dem för kanske det 10 gånger det högre belopp, va?
Ja.
Så det är ju en superbusiness.
Och entreprenörskap är bra för Sverige, så räddar vi välfärden.
Så är det ju. Sen vet jag inte riktigt hur de gör med skatt och såna där saker. Men det är ju så med sexindustrin att den beskattas ju inte så hårt. Utan den är ju bara, den är legal men inte reglerad. Och dessutom inte beskattningsbar i väldigt många. Och dit hör väl trosförsäljningen då.
Jag glömmer aldrig en blöt helg i England när jag kom hem och hade sett fotboll och kom hem till Mikaela och hade varit på härligt Slinka and Summers. Som då är en butikskedja i England där man bara säljer då attiraljer för män och kvinnor, jämställt som satan. Och där har jag köpt ett par riktigt slampiga trosor till Mikaela. Gick i en halvfull efter en Millwall-förlust mot Birmingham med 0-6. Gick in och köpte dem där och kommer hem. Och irritationen och ilskan hos min sambo var inte att de var extremt slampiga. Det var dragkedja bak och det var elkopplat och allt möjligt.
Elkopplat?
Ja, eller jag vet inte.
Det var, den hade tillbehör. Ja.
Varför blev hon förbannad?
Vad storleken var
det? Ja, jag köpte
för tjockis.
Jag köpte för stora! Ja. De kunde ha passat att göra en Persson på någon sen kväll när Tage G. Pettersson handlade på för fullt med Rosenbad. Ja. Men det tystas ju ner i mainstream-media.
Men det är därför,
för att
Jonas...
citera Flashback.
Ja, men du måste ju ha lärt dig av läxan. Man köper inte kläder till kvinnor, i synnerhet inte för stora kläder.
Hela grejen med att leva, Hans, det är att inte lära sig av sina misstag. Det är misstagen som är roliga. Ta det här med alkohol. Vi har snackat för mycket alkohol i podden. Aha. Men jag vidhåller med en dåres envishet. Jag vidhåller som lurarna som blåste ner Jerikos murar. Ja. Mina bästa stunder i livet har jag haft med alkohol. Och mina sämsta stunder i livet har jag haft med alkohol också. Mm. Dagen efter.
Ja. Jag hör vad du säger.
Ska jag köpa blommor? Jag köpte en Millwall-vagn till en gång. Det var inte populärt heller.
Nej, var det fel storlek också?
Ja, exakt. Ja. Hon har ju så små...
Såna dasslock har jag väl inte.
Nej, men hon får ju inte på vantar på sina stora tjocka proteser, va? Nej, när hon åker fram i permobilen. Ja,
nej,
utan... En bra tjej det där.
Ja, det är...
En jävligt bra tjej. Alltså.
Hon verkar verkligen vara ett enormt tålamod måste hon ha också.
Hon har ju nedsatt hörsel. Har du hört förresten definitionen på en drömkvinna?
Nej.
Dövstum nymfoman som bränner hemma. Nej. Klass! Det är inte...
Det är ju...
Herregud.
Vad är det för jävla gubbjidde? Du, Ebba Busch. Får jag prata lite om min idol?
Jag skriver upp den som ett namnförslag. Gubbjidder.
Ja.
Podden Gubbjidder.
Ebba Busch. Ja. En stor förebild. Det här infama husköpet. Parterna kommer ju inte överens, va? Ni har följt med det här säkert. Den här 81-årige säljaren, han vill backa ur köpet eftersom man har en samling giriga halvsläktingar som anar att man kan mjölka lite pengar ur den här affären. Och 81-åringen påstås också ha kognitiva problem, vilket betyder att han skulle vara efterbliven ungefär.
Är någon som har kognitiva problem så är det väl Ebba Busch, att hon inte ger upp där. Hon håller på att sänka hela KD, alltså SD Lite.
Jag kommer dit.
Uh-huh.
Men för nu är det ju så att den här 81-åringen har ju ställt en advokat som ser ut lite grann som en skojare, vilket Ebba Busch påpekade i ett Facebook-inlägg där hon sa att han verkar vara en riktig skojare. Han är ju dömd för en jäkla massa otrevligheter här.
Får jag poängtera, hon har ju raderat sitt inlägg på Facebook och därmed borde hon gå fri, ungefär som att man har köpt fel storlek på trosor. Om man gömmer dem bakom ryggen borde man gå fri.
Det funkar inte riktigt så, Jonas. Nähe. Och nu finns det en utredning om förtal mot den här advokaten. Och den här advokaten, han känner ju, herregud, nu har en egen liten process att gotta mot. Så att han har då släppt 81-åringen. 81-åringen står utan ombud nu plötsligt. Men den här luriga ormadvokaten, vi kallar honom så skämtsamt bara, han säger att Nej, men jag har ju hittat en ny advokat här. Josef Fredriksson, han kommer hantera det här ärendet. Klipp till Jonas Fredriksson, aldrig hört talas om det här. Jag vet ingenting om ärendet. Hur ska jag kunna gå in, och han ska höras inom en vecka och han har inte en aning om vad... Alltså jag vet ju mer om det här ärendet än den här advokaten som har sysslat med annat. Mm. Så att allt det här för att de här knipsluga gubbtjuvarna trodde att de skulle kunna blåsa Ebba Busch eftersom hon hade alldeles för mycket att förlora på att gå in i den här jävla cirkusen. Men Jonas, det är ju så, precis som du säger, det påverkar ju menligt partiet, men Ebba skiter i, alltså hon mosar på, hon tycker att hon har rätt och hon vill ha det här råttbot i den uppländska skärgården och hatten av för det på något sätt, och hon kommer ju att få det.
Någonstans en politiker som står för någonting och framhärdar i det alldeles oavsett att det skälper den politiska då så kallade ideologin. Mm. Men hennes
privat... Man ska värna om de äldre!
Men någonstans hon framhärdar ungefär som att jag har absolut inte gjort något fel. Hon är ju en slags Göran Lamberts, denna julaftons festprisse som gör både det ena och andra till signaturmelodin till tjuren Ferdinand i Kalle. Liksom, när alltså vad hon gör, Hans, det är att hon får det här huset och vet, för att jag kommer förmodligen, det skulle inte förvåna mig det minsta, så vitt jag kan bedöma då, jag är ungefär lika bra på inrikespolitik som Lena Melin, liksom, det svänger hejvilt i dem, inte ett skit, och jag kan inte ens äta mitt eget snor som Lena lyckades med i Almedalen för 2 år sedan. Hur som helst, hon kommer ju hoppa av, alltså om hon åtalas för förtal, bara att en partiledare i ett svenskt riksdagsparti är under åtal, det saknar historiskt motstycke för att se citera Herman Lindqvist på Rödvinsfyllan en söndagmorgon.
100% är det så. Ja. Men hon är nota bene inte åtalad. Det finns en utredning. Det är ganska mycket som ska till för att hon faktiskt ska bli åtalad. Och då kommer det hamna hos JK. Och apropå det, det verkar ju som att en toppjurist nu står anklagad för någon form av övergrepp. Och det här är ju en jäkla cirkus. Jag hörde Leif G.W. Persson snicksnacka om det här på morgonprogram på tv. Och han sa att det är unikt. Det har aldrig hänt. Och en intressant sak med det är ju det här att man säger ju ofta att toppjuristerna har gjort ditten och datten, rockstjärnan gjorde det där, elitidrottaren gjorde det där. Ofta så vet du ju själv, när det är en rockstjärna som har gjort någonting, det är någon lirare som har suttit och kliat en gitarr för sig själv i ett garage, eller idrottsstjärnan, det är någon som spelar i Korpen och så vidare. Och toppjuristen är ingen toppjurist, men i det här fallet så är det faktiskt en toppjurist, den allra högsta av svenska jurister.
En snoppjurist. Och dessutom, JK står väl för jävligt klantigt, va?
Ah,
man ska eller julaftonskul, JK. Det var ju på julafton.
Jo, men vi ska inte raljera för mycket om det här. Det här är ju allvarliga saker, Jonas. Vår högsta juridiska person... Alltså, det här är ju en katastrof. Och sen ska man ju också...
Det är en fruktansvärt katastrof. För mig som den sista försvararen av rättsstaten Sverige tillsammans med han... Mr. Potato Head, Jan Guillou. Liksom. Ja. Jag tycker att det här är viktigt. Ring Silbersky, ring in Per Ahlmark. Alltså han är avliden, ta någon annan då.
Det här
är som Bolivia, Uganda, Kenya. Ingen skugga faller över Guinea-Bissau. 200 miljoner i Sida-stöd varje år. Men någonstans, det här är riktigt allvarligt. Ja. Det här är en fettkant på en gris i samhällsbygget.
Ja, väl uttryckt. Bra metaforik, Jonas, som jag får tillägga. Och sen är det väl som så här att han har ju ett juridiskt ombud, den här nu häktade toppjurist. Och det ser ju inte bra ut, för att den här kvinnan som då har anmält honom för ett ofredande eller ännu värre, säger att det finns ytterligare bevis, tilläggsbevisning i det här ärendet, medan toppjuristen själv säger att han är helt oskyldig, det som har skett i största samförstånd och så vidare. Och där står ju som vanligt i den här typen av ärenden ord mot ord.
Jo,
så det beror på, hon har varit ett utsatt tillstånd, hon kanske inte var så utsatt, hon kanske lyckades filma det här trots att hon var redlös eller avsvimmad eller vad hon nu var för någonting. Då ligger han ju pyrt till.
Verkligen. Precis som hon låg pyrt till. Hennes eget juridiska ombud hävdade att han använde, eller är det en hon? Jag vet inte. Det är som,
hen, ja.
Det är som biskop Antje Jackelén, det är svårt att könsbestämma. Vi får ta koll 14-metoden. Ja. Hennes, alltså den förfördelade kvinnan, målsäganden i fallet, hon blev ju faktiskt kallad. De uttryckte som så här, på julafton däckade hon efter för mycket glögg.
Ja, vem gjorde inte det?
Det känns ju folkligt upp i de högsta juridiska kretsarna, va?
Ja, det är så man firar jul i Sverige.
Jo, men tänk då vakna upp av att det sitter en toppjurist och viftar med brottsbalken. Eller förresten, i juletider sitter och viftar med skinkpinnen. Mm. Hon vaknar ju av att toppjuristens skrangliga gubbkropp ligger uppe på henne. Och det första hon tror är, nej! Är det han med Ebba Busch hus? 81-åring? Nej!
Nej, är det jultomten. Nej, det är inte han, det är den där snusgubben som jag firar jul med.
Jag hoppas inte det är jultomten. Försöker han komma in i skorstenen på mig? Herregud, ja. Det är ett fruktansvärt. Och jag bara frågar så här, Ebba Busch Thor är minst lika känd i de breda, tjocka, feta backstugelagren i den breda allmogen Sverige som den här toppjuristen. Ja. Ebba Busch Thor, eller Ebba Busch som hon heter numera. Hennes namn hängs ut. Inget åtal är väckt, ingenting. Den här toppjuristen, han skyddas av sossenomenklaturen.
Oh,
googla det ordet hemma, gott folk. Oh, no. Sossenomenklaturen.
Ja, jo.
Springsossar.
Jag hör vad du säger.
Men,
ja, men vi har också vissa principer. Vi har ju ett rättssamhälle och så vidare. Då ska man faktiskt inte hänga ut folk med namn till höger och vänster på.
Har vi ett rättssamhälle där 30% av våra kvinnor är rädda för att gå ut efter mörkrets inbrott? Ja. Källa SIFO, Svenska Dagbladet, 17 november, stor artikel.
Ja, absolut. Men vi kan inte bedöma rättssamhället på grund av folks inställning eller känsla.
Nej, men alltså rättssamhället, det...
Jag är också rädd att gå ut, Jonas.
Jo, men det är för att det är folk som är ute efter det. Ja. Är det de från pantbanken, Hans? Betalar där?
Ja, men det,
eller
det,
är du skyldig cheese doodles för de där ostbågarna?
Ja, det är pengar jag är skyldig. Och sen, alltså det, ja, jag vet inte, jag är bara allmänt oroligt lagd också. Men det har ju löst sig själv nu med pandemin, så nu kan man med gott samvete stanna hemma och aldrig gå ut.
Ja, men det är också bra när de säger 30% av svenska kvinnor, eller vad det var för någonting, eller folk som bor i det här landet, bla bla bla, är rädda för att gå ut. Och kommer det, naturligtvis kommer det som lika säkert som att Postnord tappar bort brev på daglig basis, så kommer någon rusande från Brå. Jo, men den faktiska procenten som råkar ut för någonting behöver faktiskt inte vara rädd alls. Utan statistiskt sett så har inte det här ökat. Nej, men om jag är rädd och jag är kvinna och rädd att gå ut, ungefär lika rädd som att fira jul med någon snurrig toppjurist, då är den känslan värd väldigt mycket.
Absolut.
Annars är det som att säga till ett barn: pappa, pappa, det ligger spöken under sängen. Det är inga spöken, min son. Det är Bosse Hansson i scoutkläder. Alltså bara jag vet att det inte finns någonting där, men bara rädslan. Absolut. Det gör mig orolig. Ja. När jag ser AIK spela hockey, då är jag livrädd hela tiden. Jag vet att de kanske vinner, men bara den rädslan är vidrig, Hans.
Att du ska få titta på dem på utomhusis nästa säsong. Jag förstår känslan, och de här trygghetsundersökningarna är säkert, har sitt värde och är viktiga och så vidare. Men viktigaste är ändå reda siffror, Jonas. Jag tog del av amerikanska siffror i en dokumentär som jag tittade på. Jag ska snart återkomma till
från
det.
Fox News.
Jag undrar var de där siffrorna kommer ifrån. Men de meddelas i den här filmen som jag alldeles strax ska prata om. Och där stod det att det var någonstans kring 80% av när det gällde tvister, äktenskapstvister, när man skulle göra upp med barn och så vidare. När kvinnorna ansåg att mannen hade gett sig på både dem och barnen, så förlorade de 80% av de här. Och det var bara 20% av det som det gick kvinnans väg.
Jag vet vilka som förlorade i slutändan. Det var barnen. Var kommer barnen in?
Ja, faktiskt.
Det tycker jag inte verkar något bra för framtiden, för att citera en gammal såpareklam i tv. Grummig grönsåpa. Stod en ensam tjej. Hon växte upp sen och blev Greta Thunberg, Sveriges...
Sen hällde de ut jävla grumlor rakt ut i Östersjön. Och titta nu, vi har inte en jävla torsk kvar. Jo, några torskar har vi. Vi har ju
Paolo Roberto.
Ja, precis. Han erkände åtminstone, till skillnad från alla de andra gökarna.
Vad ni än gör, gott folk, drick inte vattnet i Östersjön, och framförallt, fira inte julafton med toppjurister.
Nej.
Där har du.
Men det är ju också så att de flesta av de här typen av ärenden sker ju i hemmet, och det är ofta mannen som ger sig på sin egen kvinna. Nu äger han ju inte kvinnan, men säg att det är ett äktenskap eller ett samboförhållande.
Har du pratat med Svensk-Kurdiska föreningen?
Ja,
eller
jag ringde dem innan. Och det var för att jag hade tittat på en dokumentärserie på HBO som heter Alien. Allen versus Farrow.
Oj, är det han Woody?
Det är Woody Allen och Mia Farrow, som ju var ett jättekänt, var ett power couple i Hollywood. Bakgrunden är ju att Woody Allen, regissören då, var ihop med skådespelaren Mia Farrow, och hon var ju med i flera av hans filmer. Otroligt duktig. Men plötsligt i mitten på 90-talet så blev Woody Allen tillsammans med hennes adoptivdotter istället, Son Ji.
Aung San Suu Kyi.
Nej, inte
i Myanmar.
Nej, hon inte från Myanmar, utan jag tror Sydkorea.
Uh-huh.
skitsamma. Och då tyckte man ju så här att Woody Allen, vilken jäkla snusgubbe ändå, hörru. Och Mia Farrow, hon tog det inte så bra att han dumpade Mia Farrow och istället blev tillsammans med adoptivdottern. Och det är ju förståeligt. Det måste ju kännas som lite grann av en kränkning.
Och när det här sker så är Woody Allen en av världens mest profilerade regissörer.
Oh ja.
Till Annie Hall och de största amerikanska komedierna. Han är inte riktigt lika stor ute i Sverige. Var han någon slags husgud, va?
Absolut.
Han blev lite grann Woody Woodpecker. Han blev sådär lite Hasse och Tage älskad.
Exakt så, för vi som växte upp på 70-80-talet, då var han ju enormt stor.
Ja, ja.
Men han har ju fortsatt att verka, han har ju gjort nästan 50 långfilmer som han har själv skrivit, regisserat och spelat med i de flesta av dem. Så han är ju en gigant på det sättet.
Från kompetent till impotent, han hade väl svårt med veken sista åren, va?
Det vågar jag inte svara på, Jonas.
Men det var ju en dokumentär.
Jo, men jag tror inte det handlar inte så mycket om det, utan det handlar om att Mia Farrow blev irriterad när hon blev dumpad och han istället blev ihop med hennes 21-årig stuvdotter. Fullt förståeligt alltsammans. I samband med det här säger också Mia Farrow att Woody Allen har gett sig på deras gemensamma 7-åriga dotter, alltså ofredat henne på olika sätt, och kanske ännu värre, man får inga detaljer här. Och det här dyker upp samtidigt och Woody Allen säger att det är bara för att Mia Farrow är irriterad på att det har gått så här som hon nu har hittat på det här. Mia Farrow passar på att intervjua sin 6-7-åriga dotter Dylan och lite ledande frågeställningar så berättar hon om de här.
Intervjua en sexåring, det känns oerhört oetiskt bara från dag ett liksom. Ja, alldeles oavsett vilka barnvagnar han har rövat bort Woody.
Precis. Ja, du tänker på Kevin-fallet i Sverige där polischefen intervjuade ett barn.
Exaktamente, ja. För att citera Göran Lindberg, kapten Klänning, rikspolischef.
Ganska likt så. Men det blev en vårdnadstvist från helvetet som höll på år ut och år in, och den här Dylan växte upp så småningom, bar med sig det här traumat och pratade om det med jämna mellanrum. Det var ingen som orkade lyssna. Men så kom ju MeToo. Smack! Ja. Dylan flög rakt upp med sin historia och då tog det hus i helvete igen för kanske femte gången i rad. Man ska veta att åtalet mot Woody Allen, det lades ner redan 1996 eller vad det var för någonting. Och då tyckte åklagaren att målsägaren, det vill säga den lilla flickan Dylan, var ju för dåligt psykiskt skick för att kunna medverka i en rättegång. Och det är hemskt i sig. Och
ungefär som Esbjörn uppe i Ebba Busch-rucklet på Upplandskusten.
Det finns paralleller, men de är väldigt, väldigt långsökta, Jonas. Men visst, jag hör vad du säger.
Att man saknar kognitiv förmåga, det gör ju barn per definition.
Ja, precis. Men däremot, om folk begår brott mot barn så ska ju inte ärenden läggas ner bara för att barnet är i dåligt skick, eller hur? Ja,
absolut inte.
Men det var det som hände. Men det här blev, nu har den här dokumentären blivit någon sorts partsinlaga i den här vårdnadstvisten, fast barnen numera är morföräldrar vid det här laget själva. Alla är ju urgamla. Men man vidhåller det här, och den här stackars Dylan då, dottern, hon har ju då inte fått några av de andra barnen med sig. Mia Farrow har ju 8, 10, 12 barn som hon har samlat ihop från hela världen och lever i en sorts konstigt sån här kollektiv med barn som inte är hennes.
Hon är värre än preventivmedelsreklamen som de gör i TV4. Familjen Annorlunda. Alla har minst 11-12 ungar. De är ju som bröderna Elm i Kalmar FFs fotbollslag. Det är för mycket ungar på en gång.
Ja, precis. Men det är ju regel åtminstone deras egna barn. Det här är ju barn som hon har samlat ihop från världens alla hörn. På Gud vet vilken väg det har gått till.
Eller Allah.
Ja, precis. Hur som helst, så
Vad heter dokumentären, Hans? Den måste jag ju se.
Den heter Allen vs. Farrow. Det är fyra delar. Och den allra sista, det är ju rent förtal så att säga mot Woody Allen. Men samtidigt, så här, vi vet ju inte. Det kanske hände precis som Mia Farrow och dottern säger. Alternativ, det kanske är som Woody Allen säger. Men då använder man ju hans filmer som bevis. I Manhattan till exempel, han är kär i en 17-årig kvinna där, Mariel Hemingway. Och då tycker man så här, titta här, han visar att han är någon form av pederast.
Jo, men då är det ungefär som att vi måste skilja på konstverket och konstnären. Det gör ju till och med P3-dokumentären, de visar en hyllning till Yasin Byn. Obs, ej dömd i svensk rättegång, men satan vad stämplad och uthängd han är.
Ja, det är precis dit jag vill komma.
Ja.
Och det är ju dessutom Yasin Byn faktiskt dömd för grovt vapenbrott. Så
det har han ju suttit av, och då har man ju zonat klart. Annars får vi låsa in både Annika Östberg och han Thomas Quick.
Inte mig emot. Om du frågar mig.
Ja, så långt justitieminister Hans Wiklund, som också har en fabless för ostbågar eller ostkrokar. Han fick 600 kilo när han fyllde 60.
Ja, jag har ätit upp hela skiten.
Får jag fråga en sak, det här, är det före eller efter den här härvan blåses upp? Är det före eller efter Woody Allen köper sommarhus på Jeffrey Epsteins den här ön Pedos of the Caribbean. Ja. För det där är ju en soppa, det är bara växer och växer.
Ja.
Det är ju mer foliehattar och konspirationsteorier än på Flashback.
Ja, absolut. Man anser nog att Woody Allen ingår i den här nomenklaturan, den här sammansvärningen för att liksom ta över. Ja, så foliehattarna har säkert tryckt in Woody Allen i det där, och det kan man väl göra. Grejen är så här,
det kan man väl inte göra?
Jo, så länge han lever, alltså, så kan man ju härja med honom.
Har vi en kollektiv skuld, då är vi snart nere på liksom massmördaren Lenin och hans satan oktoberrevolution, där man typ låste in alla som ungefär hade någon form av anställda.
Ja, jag gillade i och för sig Pol Potts regim där man, där man avrättade alla som hade glasögon efter man misstänkte att de kunde läsa. Ja, vi ska inte skratta åt det.
Nej.
Nej, det ska vi inte göra.
Men vet du vad? Skrattet är mitt vapen mot ångesten.
Ja,
vem sa det?
Var det du, Jonas?
Nej. Lars Inge Svartenbrant, legendarisk kåkfar. Han rymde inte ens.
Lyssnar du på den jävla dåren? Om han har snappat upp det någonstans kan jag tro på det. Men herregud. Så här, det är ju enklare att förlåta Richard Wagner och Picasso och Michael Jackson och sådana, eftersom de numera är framlidna. Till och med Lars Inge Svartenbrant salig åminnelse även han. Så kan vi väl förlåta.
Så jävla salig han inte.
Nej, inte. Okay, men han är åminnelse.
Fråga hans dotter Jackie. Va? Hon är hetare än fäbodjäntan. Hon har ju fått en födkrok genom att tala ut om sin pappa, eller är så ris över sin egen barndom. Hon är värre än Ingmar Bergman, fast han gjorde filmer av det.
Ja, precis. Ja. Men grejen är så här, jag tycker det är osunt att intressera sig för konstnärer för mycket. Jag tror att det är den springande punkten. Man ska liksom inte göra det, för att de ska liksom inte bli bekräftade eller hyllade eller omtyckta och så här, eftersom man vet att de så småningom kommer att bli tokiga. Det händer nästan alla konstnärer. Och de som inte blir tokiga, de blir åtminstone mänskliga, och det är nästan lika illa, eller hur? För ja. Du visar sig att de är ju samma liksom töntar som du och jag, Jonas, och då går det inte att ta någonting på allvar som de har gjort. Så det är bättre att ägna sig åt verket och glömma konstnärer. Och det gäller Yasin Byn och Woody Allen och alla efterkommande.
Jag vill påminna dig om det här du pratar om nu, att upphöjd över alla misstankar.
Ja.
Det som Oscar Wilde var när de letade honom på bögpubbar i London, nere vid Seven Dials, där pubbarna till och med finns kvar. Det är plaketter på väggarna om du kommer till London någon gång. Du ska åka till London, Hans!
Jag skulle gärna åka till London. Jag vet ju att du gärna åker dit, men ingen av oss har varit i London sista året.
Nej, men jag minns ju
hur det begav sig.
Nej, men alltså, Oscar Wilde var en sån person som han hyllades för sin konst. Så när de kom på att han var homosexuell, då var det ju per definition över för honom. Han till och med dog i en fängelsecell efter det där. Carl Fredrik Hill, googla skiten där hemma, gott folk. Känd svensk konstnär som faktiskt försvann, raderades ut ur den svenska konsthistorien, ja, när det uppkom att han led av det vi idag kallar för psykisk ohälsa.
Ja. Eller varför inte fall, kulturprofilen?
Han var ju fake. Oscar Wilde är i alla fall inte fake. Carl Fredrik Hill är ju inte fake. Alf Preussen är inte fake. Nej. Även om han satte på
Horace Engdahl då?
Inte fake. Nej. Han har aldrig utgett sig för att vara någonting mer än den han är. Hans brott, herre Dreyfus, i Jag anklagar är möjligen att han varit lojal mot Jean-Claude Baguette, förlåt Arnaud. Mm. Den här bluffen som har gått runt och snackat en massa skit värre än folk gör i vuxenpodden, krimipodden Off Limits.
Ja, borde bjuda in honom.
Horace Engdahl, läs bok. Hinner vi med ett boktips här?
Nej.
Lindskog, dra åt helvete. Boktipset.
Jävla kulturförnekare. Bakåtsträvare. Politruck.
Den sista grisen av Horace Engdahl. Läs den. Han sätter pekfingret och förbannar med långfingret på allting som är sjukt och urspårat i det svenska folkhemmet. Vad det gäller feminism som fokuserar på fel saker. Miljökamp som har blivit en födkrok för miljöindustrin. Jag säger inte att man inte ska källsortera eller torka sig i arslet med rätt sorts toalettpapper. Absolut, men hysterin, lägg den lite grann neråt.
Ja. Jag är böjd att hålla med dig, Jonas.
Så du vill alltså att vi ska se Woody Allens filmer och helt bortse från att han har ett mycket, mycket tvivelaktigt förflutet? Då kan jag ju titta på gamla sportspegelavsnitt när Bosse Hansson sitter i en röd kavaj och säger att AIK spöar Elfsborg med 3-2.
Men det gör det ju också, Jonas. Du måste ju gå tillbaka i historien för att kunna glädjas åt AIK, det är ju så.
Du, på tal om Sportspegeln, du såg inte det här inslaget som otroligt duktiga dokumentärfilmaren Jojo Olsson gjorde om Kina och Pekings OS-satsning för OS 2022.
Nej, men det lät jätteintressant. Jag läste om det.
Ja, exakt. Folk med sömnproblem kan ju titta på såna här gamla inslag. Han har ju en, Joel Olsson är en fantastiskt kompetent kille. Han är frilans, han jobbar mycket åt SVT. Han har en blogg bland annat som heter In Beijing, som på ett adekvat sätt och faktiskt på ett, vad jag kan bedöma som sketen...
Nedvärderar inte själv nu, Jonas.
Och det är det jag gör.
Ja, men det är lugnt. Men han är det är en bra kille helt enkelt.
Nej, men jag, i och med att jag sitter här mitt emot dig, Hans, så är jag nedvärderat med själv till någon slags trottoarnivå alltså.
Jo, men det har ju med mig att göra, Jonas. Tänk på dig själv för en gångs skull.
Ja, det gör jag när jag onanerar. I Mikaelas gamla för stora trosor. Så här är det också. Han har en blogg som heter In Beijing. Han gjorde ett inslag om Kina där han riktade massiv kritik. Det här sändes i Sportspegeln den någon gång. Googla på skiten. Ja. Ett långt inslag i Sportspegeln av Jojo Olsson. Där det bland annat framkom det här med att de fängslar...
Igurerna.
Ja. En muslimsk minoritet i Kina som sätts i omskolningsläger. Det finns uppgifter, visserligen på Flashback, om att det skulle vara då 100 miljoner människor i ett omskolningsläger.
Ja, det låter ju en del, hörru.
Ja, exakt. Ungefär på samma sätt som att Sverige med 10 miljoner invånare är ett omskolningsläger för att vi ska tycka om mångkultur, bla bla bla. Mm. Hur som helst. Han raljerar om det. Han har dessutom synpunkter, Jojo Olsson, i sitt dokumentärinslag om att Kina totalt har blåst engelsmännen på Hongkong. De skulle ju ha 50% kinesiskt och 50% brittiskt systemstyr i Hongkong. Nu tar de över med full kraft. Ja. Och i skydd av pandemin så kan man fängsla oliktänkande i Hongkong. Något som är förbannat jäkla allvarligt. Det är nästan mer allvarligt än att Donald Trump uttalar sig efter, ja, bla bla bla. Det här sänds i Sveriges Televisions Sportspegeln. Sen läggs det ut på SVT Play. Ja. Då klipper man bort kritiken mot Kina och bland annat ett uttalande också av vår kulturminister, hon som har ett ekologiskt system till frisyr,
just det,
Amanda Lind. Mm. Hon säger nämligen, hon kallar Kina för en diktatur.
Va?
Och Sveriges Television har som policy att inte kalla Kina för en diktatur. Sveriges Televisions policy är att kalla Kina för en enpartistat.
Ja, det är ju formellt korrekt.
Tomato, tomato. Potato, potato.
Men frisyr, ekosystem. Ekosystem, frisyr.
Okej. Hur som helst, när det läggs ut på SVT Play så är de minuterna bortklippta. Mm. 5 minuter har man klippt bort av massiv kritik mot Kinas regim. Ja. Inte Kinas folk, jag är inget emot kineser, men däremot regimen. Mm. Det klipper man bort. Då hör Jojo Olsson av sig, och han är inte dum, Jojo Olsson, utan han ringer både till Expressen och Aftonbladet. Aftonbladet publicerar ingenting om det här, men Expressen gör en blänkare om det där de säger, va? Sveriges Television, klippte ni bort kritiken mot Kina i inslaget som visades i Sportspegeln när ni la ut det på er egen sajt, SVT Play? Och då är det någon person då, som någon ansvarig programdirektör på SVT, som säger, ja, vi klippte bort det där för det saknade verkshöjd.
Ja.
Bla bla bla. Ja. Va? Varsågod, byt munskydd, va?
Nej, men så där kan det vara.
Nej, men det kan det inte. Verkshöjden i all ära. Det är verkshöjden på Sveriges Television som är förbannat dålig. Och nu är det tillbaks. Så vill du se det här, gå in på SVT Play och titta på Jojo Olssons inslag om OS i Peking 2022. Men bara att de tar bort det från början och sen klipper in det igen, gör att jag tappar tron på public service. Jag är för public service, men jag är också för, på riktigt, Hans, en objektiv granskning.
Absolut.
Vem granskar public service om inte våra duktiga, pålitliga kvällstidningar?
Ja.
Som inte ens ska hålla skillnad på fjärde vågen eller när pandemin är över, skulle göra det.
Ja,
på riktigt, jag blir illa berörd, Hans.
Jag
betalar
det.
Ju trots allt mediaskatter här.
Ja, du kanske. Generöst.
Vi behöver en toppjurist som styr upp det här.
Och vi har ju en JK.
Ja, har vi.
Eller hade bara.
Vi hade. När Lamberts tystnar heter det där. Ja. När lammen tystnar.
Ja, ja.
Exakt.
Okej, okay. Ja, det var ett jäkla utfall, hörru. Men själv, jag var ju producent för Veckans brott. Och när ansvarig utgivare ibland fick se vad vi hade skickat iväg på kvällen där, så sa, herregud, det där går ju inte. Då klippte jag bort det till playsändningen sen.
Jag säger inte att man inte ska klippa och editera ett tv-program, men när man klipper bort kritik mot en diktatur och sen kallar sig ett oberoende public service.
Ja. Okej, men då är det tillbaka igen då. Då tycker vi att igurerna ska få tillämpa sharia-lagar och gå klädda helt i slöjor och så vidare. Varsågod, jag har ingenting emot det. De får vi göra som de vill.
Vi
de behöver inte tala kinesiska heller.
Mandarin heter det. va?
Ja, det finns alla lite olika språk.
Alla klyft, jag talar mandarin. Nej, jag bara sa det, hör du.
Mm-hmm.
Vad ska jag se? Vad sa du för någonting? Vad skulle jag se för dokumentär? Det var, du pratar om
Woody Allen versus Pharaoh.
Okej, okay. Ja, bra.
Alltså, och det, grejen är så här, allt sådana här, de här dokumentärerna, underhållningen är ju oöverseglig. Ja, det är ju jättekul att titta på. Sen att de tar ära och heder av Woody Allen, som jag alltid har beundrat, eller åtminstone hans filmer, det är ju liksom en liten bieffekt. Jag tyckte det var festligt att se den här serien i alla fall. Och sen så är det ju, det är en förskräcklig historia, och den här stackars barnet där, sjuåringen Dylan, som sen blev vuxen och mamma själv. Hon, det är ju jättetragiskt det hon har råkat ut för, och hennes psykiska tillstånd också.
Men vi gillar att göra tjosan underhållning av sånt. Är det inte krimpoddar så är det. Titta på den här svenska dokumentären som gick om fallet Kevin.
Mm.
Alltså, den vann ju priser, kanske inte så mycket för vad den kom fram till, men att stilistiskt sett så är det ju gjort som en deckare. Det är ju en sån här åkning, alla familjer med Kejan i början. Det är en åkning värre än jag råkade ut för med hon Bert i Hamburg.
Ja,
men förstår
du, fick du skriftligt. Men ja, Don Josefsson, väldigt kompetent och duktig filmmakare tycker jag. Så att, jag tyckte också den här fallet Kevin, och den var ju väldigt, det var ju också lite av en partsinlagen. Det vann priser, men det var ju också att man blev ju väldigt engagerad känslomässigt för de här killarnas sak. Det vill säga att de var troligen, ja, de blev ju aldrig dömda i och med att de var barn, men de fick ändå leva med någon form av dom över sig. Och så småningom så vart de ju då friade i en sorts publik mening också. Då vill de genast ha skadestånd.
Såklart.
Det fick de inte däremot.
Nej. Och alldeles oavsett så var det ju såklart en partsinlaga, men det säger de också om den här filmen om Estonia, när man skrämde upp anhöriga. Det var en massa människor som sa att, åh herregud, de har hittat ett hål i båten. Mm. Ja, det är där bogvisiret satt. Nej, det är något annat. Det är en kille Evertsson här som har gjort någonting. Mm. När den dokumentären kom var den ju hyllad unisont.
Ja.
Du hade den som bästa tv-serien någon vecka i våran radioshow Morgonrock i Rockklassiker. Ja. Med all rätt. Sen dök det upp något annat när Karn fick Stora journalistpriset av något rödvinsfyllo ur Bonnier-familjen som har satt på någon slags
Då kom ju Don Josefsson och John Guillou, de här lite mer etablerade journalister, sa det här var ju inte, rent journalistiskt var det här inte särskilt bra. Det var ju faktiskt rena jävla påhittet från början till slut. Skitsamma, det var fortfarande jättekul att titta på det.
Underhållning i all ära, och det funkar ju perfekt som en sån sak.
Ja.
Exakt.
Så ja, med det sagt så sen kan man ju alltid liksom ifrågasätta syftena. Det är lite grann som med Meghan Markle och Harry. Varför gör de den här intervjun där de får sitta och oemotsagda såga det brittiska kungahuset? Vad är syftet med det egentligen, förutom att det var väldigt intressant och kul att titta på?
Ja, syftet är väl att hon någonstans, jag har inte fått säga vad jag vill säga, så nu säger jag det hos Oprah Winfrey, min gamla goda vän.
Och granne.
Ja, och det slutar med att hon kallar det brittiska kungahuset för rasister.
Mm.
En ganska allvarlig anklagelse, som det är likt en toppjurist som pippar på julafton. Det är svårt att rentvå sig ifrån.
Yep.
Sen har ju kommit fram att Meghan Markle har behandlat hovpersonal och diverse halvfigurer och incellar som springer runt i det hovet i allmän oordning. Hon har kallat dem för obehagliga saker, hon har skällt ut dem, hon har sparkat dem på stående fot. Och när då hovet via sina brittiska tabloidtidningar som försvarar det brittiska kungahuset, när de anfaller Meghan Markle och säger, ja men du har gjort så här, då säger Meghan Markle och hennes mediatränare, ni kan inte bevisa någonting. Nej, det kan väl inte du heller, om att det brittiska kungahuset skulle vara rasistiskt.
Men Meghan Markle, vilken frisk fläkt ändå, va?
Ja, hon blir amerikansk president ändå.
Kanske är det hon börjar bygga i med det här framträdandet hos Oprah. I alla fall, om det skulle kunna vara ett syfte. Något annat är svårt att se, förutom att hon tycker det är kul att göra tv-underhållning.
De fick ju inget betalt. Alltså, jag vet inte, Hans. Jag chansar hejvilt, ungefär som när jag köper frottétrosor i London. Jag kan inga storlekar, jag kan ingenting. Mm. Jag tror inte att de fick betalt för att sitta hos Oprah Winfrey, vilket annars är... Det är ju väldigt vanligt i USA att du får betalt för intervjuer. Det gör att man inte kan lita på intervjuobjekt ungefär på samma sätt som man kan lita på dem som är med i Sveriges Television.
Ja, lite grann som Christer Pettersson fick ju ofta betalt för att tala ut om Palmemordet.
Ja, exakt. Och han
gjorde han ju gärna till alla som ville höra.
Ja, när han och Gert Fylking satt hemma i Fylkings kvart på Renstjärnas gata på Söder, så passade han ju på innan Fylkings kraschade in fullständigt där och erkänna mordet ett par gånger, så att när Fylking vaknade så ringde han alltid: Aschberg, nu har han erkänt igen här, Rotebroslaktaren, vi kan göra en till grej på det. Att han fick någon miljon totalt, Christer Pettersson. Allting gick tillbaks in i samhällsapparaten.
Ja, via Systembolaget.
Via Systembolaget, ja. Och diverse langare.
Det är amfetaminet där som vi tyvärr inte kan tälja något tillbaka till staten på riktigt.
Nej, det kan vi faktiskt inte
eller
göra.
Eller tyvärr, kanske lika bra.
På tal om amfetamin, det gick väl så för honom på slutet. Jag ska inte säga så, men han var ju efter sin... Vi tog ju farväl av en av de allra, allra största här i veckan. Jag snackar om Marvelous Marvin Hagler. Mm. En fantastisk boxare. En av de fyra stora, The Four Kings, kallas ju de där mellanviktarna som dyker upp mellan Muhammad Ali-eran och Tyson, när han liksom tar över boxningen.
Just det.
Här är ju mellanviktare. Det är ju en fantastisk... Det är de bästa matcherna går ju inte i tungvikt, även om de är mest spektakulära. Det sägs ju att när Marvin Hagler möter Tom Hearns, va, någon gång mitten på 80-talet i Las Vegas. Den första ronden i den fighten som heter The Fight innan och The War efteråt. Det är den bästa boxningsrond som någonsin har utkämpats i en boxningsring.
Mm. Ja, det kan man säkert skriva under på. Det här var ju gulderan inom boxning, på vad man vill säga. Det var ju Muhammad Ali var det största kanske. Men sen var det här och sedermera Tyson. Men jag håller med om att rent tekniskt och rent innehållsmässigt så är ju till exempel mellanvikt väldigt intressant att titta på. Tungvikt, det som är roligt med tungvikt, vi som gillar kampsport, det är att skadan blir så enormt stor när de väl träffar.
Och framförallt, just det, att risken, det du satsar när du går in i ringen, är så mycket allvarligare än att gå in i en mellanvikt. Jag ska inte förta någonting från Marvin Hagler, Roberto Duran, Sugar Ray, men det är inte lika farligt att gå i mellanvikt eller supermellanvikt som man gick sista året.
Nej.
På riktigt.
Ju tyngre, desto värre skada, ju mer våld mot huvudet. Och det är ju så, alla huvuden är ungefär likadana, men däremot är ju killarnas förmåga att slå väldigt liksom avhängig hur tung man är.
Exakt. Det finns ju en legendarisk match på Wembley i London. Alan Minter heter en i Sverige ganska okänd boxare, men i England är han fortfarande gigantiskt stor. Han är borta nu. Boom Boom Minter, eller Minty. Han kom från Bromley i södra London. Han var regerande världsmästare. Marvin Hagler kommer till Wembley, ska se honom, och det var ju bara liksom ett köttjobb för Alan Minter. Mm. Marvin Hagler vinner den matchen, och den största kravallungen efter en boxningsmatch någonsin. Det är ett flaskregn. Marvin Hagler och hans gäng får fly ut från Wembley i stort sett. Därför att den här Minter då, hela Englands ofödde son, eller deras arbetarklasskillen, han förlorar den matchen. Och sen är det, nu har jag blandat ihop skiten här, men det är Ataraxa som sätter in.
Ja.
Det är väl 2 år efteråt som han möter Hitman Hearns, alltså han som egentligen heter The Motor City Cobra. Tommy Hearns från Detroit är ju väl i klass med Marvin Hagler när det gäller punch. Jag tror att Marvin Hagler hade, det här får ni googla hemma, googla Bosse Hansson, Farmen Kristina och det här. Och
Carl, i den ordningen.
Och Carl Fredrik Hill, mycket, mycket underskattad konstnär i svenska konsthistorien. Nertystad på grund av att han var psykiskt sjuk, inte okej.
Okay. Ja, var inte att han var gay som han varit nertystad för? Eller kombinerar han de där två?
Carl Fredrik Hill låg, han var ungefär som jag, han låg med allting. Han kom upp i den åldern så att han inte kunde välja kön längre.
Senilbög, som Nils Petter Sundgren sa att Gustav V hade blivit.
Jag vet. Den är en klassiker!
Hasse, säg till mig, om jag någonsin blir senilbög, säg till mig direkt då.
Det är lugnt, Nils Petter, hjälp mig på med frottébyxorna, vårt avsnittet är avslutat. Nej, men var är Hans?
Du behöver prata boxning, men...
Nej, men du måste ja. Se första ronden. Hitman Hearns mot Marvelous Marvin Hagler.
Ja.
När han har sagt, var inte Joe Frazier som sa till honom på åldershöst: du har 3 grejer emot dig, grabben. Mm. Du är svart, du är southpaw, du har talang. Du borde vara en riktig slöfock i ringen, men du är inte det. Mm. Marvin Hagler, som förresten hade ljugit hela sitt liv om sin ålder. Han började boxa som 13-åring, tror jag.
Alltså han var 15.
Hemma i New York så sa han var 15. Mm. Och sen han skulle byta namn. Han ville byta till Marvelous Marvin Hagler på riktigt. Då kom det ju fram i någon slags födelsebevis de hade hittat i någon prästgård utanför Newark i New Jersey där han kommer ifrån. Fan, det är ju fel årtal på dig. I pass och hela skiten.
Ja.
Och då kom det fram att han var då 2 år. Han började som 13-åring i Golden Gloves, heter väl de här ungdomsmästerskapen i USA där de riktigt stora fighterkillarna och tjejerna möts faktiskt. Ja. Han började som 13-åring där med falska papper och sänkte 15, stora feta 15-åringar i parti och minut. Ja. Marvelous Marvin Hagler, på riktigt, se den matchen. Ja.
Numera framliden, han gick ur tiderna förra veckan.
Oh. Såg du hans fru?
Nej.
Oh!
Vadå?
Hon sitter på en riktig förmögenhet just nu. Aha. De gör en dokumentär om honom också. Det har inte gjorts tydligen.
Nej.
Varför gör man om alla gamla ringvrak, inklusive Lillen Ekler, men inte om Marvelous Marvin Hagler?
Ja, det kommer väl en snart då.
Det kommer en snart. Ja. Börjar vi runda av, Hans?
Ja, det vart ju väldigt mycket boxningshistoria här, ja, men det är inte ointressant. Det säger mycket om den mänskliga naturen. Boxningsringen är ju ett sorts slutet universum på något sätt. Kampen man mot man, eller kvinna mot kvinna, eller man mot kvinna, eller HBTQI plus R-person mot motsvarande.
Det blir många viktklasser.
Ja, mer.
Varför är boxning så intressant? Varför går jag igång? Varför lossnar jag och tappar konceptet när jag pratar boxning?
Jag vet inte, du spårar det fullständigt, Jonas. Nej, men det är något, fundamentalt. Det är också den sporten som är bäst på film. Jag är ju lite av en filmnestor. Och om man tittar traditionellt, ja, om du jämför till exempel med golffilmer eller fotbollsfilmer, så ligger ju boxningsfilmerna i en genre för sig. Det är ju en, det är ju några av de bästa filmerna som har gjorts, i Storstadshamn, Tjuren från Bronx, Rocky, ja. Clint Eastwoods film med titta, jag tappar en filmtitel.
Gone Baby Gone.
Nej, nästan.
Gone Girl Gone.
Nej.
Göran Lamberts Hasse och Tage.
Nej, Million Dollar Baby.
Det heter det.
Vad är jag ute efter?
Vilken fantastisk film. Och just det, om en kvinnlig boxare också. Mm. Eller hur?
Ja, det slänger jag gärna in.
Mm. Hade en gammal kompis när jag växte upp, Stefan Askvall. Han boxade som en kärring, och på den tiden var ju inte kvinnlig boxning tillåten. Men han blev kallad. Ja, vi kan låta det vara osagt, ja. Hör du.
Vi lämnar honom, den stacken.
Ja, exakt. Nej, men Marvin Hagler. Kan vi inte tillägna den här... det här poddavsnittet till Marvelous Marvin Hagler. Jag håller dem för den allra största inom... Nu börjar det verka skiten alltså. Men vem skulle säga störst inom tungviktsboxning?
Ja, det är Muhammad Ali skulle jag säga.
Förlåt, jag säger fel. Boxning.
Alltså, ja, nej, men det är Muhammad Ali också.
Du står DN här utanför.
Och titta, man känner igen dem på kläderna. Det är de där Manchester-kostymerna.
DN. Vilka viktklass, de är lite, man blir knubbiga DN, hör du.
Ja, va? Det är jobbigt. Men så har du vaktpersonalen också från Kriminalvårdsmyndigheten som är här för att hämta oss två då.
Ja, verkligen. Hans, namnförslag till podden. Ja. Det finns någon som heter Carolas manager som sår split i poddsverige.
Va?
Satan vad han jagar oss på Flashback.
Vill han att Carola ska med?
Carolas manager heter han. Fortsätter, eller hon eller han eller hen, fortsätter kommentera oss varje vecka på Flashback. Det har han kallat för en sossepolitruck som är här för att ta mig i örat, Hans.
Ja, men det gör jag gärna. Om du inte hade hörlurar på det skulle jag försöka.
Men du är väl här för att ta mig i soprummet, hoppas jag. Det är därför jag betalar. Ja. Podden är redan om förspelet. Vill du få lite namnförslag här? Jakob Ökvist med vänner.
Det var han, pajasen som var här förut.
Pennan och svärdet. Ja. Den här är bra. Asterix och Obelix. Istället Atarax och Profilax. Mm. Insatsstyrkan. Bladet från munnen.
Mm.
Ja. Hi-ho, let's go för att travestera Joey och Didi Ramone. Podden som spelas in före DN-podden. Det är ju historiskt bra.
Ja, det är inte så dåligt. Men vi hade ju också den där som jag föreslog, som jag tyckte var så bra, att det skulle hemma hos Jonas och Hans. Det visste sig att den var ju upptagen. Hemma hos Jonas och Mark. De just har ju det. Den redan.
Mm, precis.
Mark... Kan det inte finnas två hemma hos?
Absolut. Vi kan väl bo i ett kollektiv. Vad var han sjöng, Jonas Gardell? Jag kommer aldrig... Nej, jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer alltid, ja, skitsamma. Vi går ut på Jonas Gardell. Vi har tagit upp det mesta här. Kognitivt beteende när du köper uthus. Vi har hyllat Marvin Hagler, och framförallt har vi hyllat engelsmannen Alan Minter. En duktig brittisk boxare som tyvärr på slutet krökade ner sig fullständigt och spårade ur. När hans son Ross Minter hade en hyfsad karriär, då dök han ju upp och var allmänt full vid ringside och sånt där.
Mm.
Fruktansvärt. En sämre fadersgestalt än Woody Allen, om du frågar Dylan. Podden är slut, stöd oss gärna och gå in nu på Flashback och gå i polemik med Carolas manager som jag tror är utsänd från någon annan skitpodd någonstans.
Ja, fast han har ju rätt. Jag är in på lite tryck.
Det är klart. Jag blir bara förbannad när någon har rätt.
Ja,
Hans.
Det är det värsta jag vet.
Och oftast när jag får kritik så har de ju rätt mitt i prick. Alltså.
Som jag brukar säga, gör ingenting om folk skriver massa skit så länge det inte är sant.
Nej, det där var ju Göran Lamberts.